Till ritualerna hör då också att gå 7 gånger mellan kullarna Marwa och Safa. Och pilgrimmen till Mekka ska också stena djävulen med 7 stenar. Symboliskt då genom att kasta 7 stenar mot en vägg. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Sukkotikki. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum leap. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Vi börjar med en tankeövning. Tänk på en siffra mellan 1 och 10. Har du den i huvudet? Bra. Låt mig gissa, du tänkte på siffran 7, eller hur? Det här har faktiskt undersökts vetenskapligt. I en studie där försökspersonerna ombads tänka på en siffra mellan 1 och 10 valde ungefär en tredjedel av deltagarna siffran 7. Men det är faktiskt inte så mystiskt det här. Förklaringen till det här är kanske inte alls så esoterisk och siffermagisk som man skulle kunna tro, utan ja, ganska rationell faktiskt. Och finurlig. Jag ska förklara vad jag menar senare i veckans kvanthopp. Den här veckans avsnitt handlar hur som helst om siffran 7. Ett väldigt spännande tal som är djupt rotat i vårt kollektiva medvetande. 7 är lite av ett heligt tal i flera religioner. Ta nu kristendomens 7 ärkeänglar eller 7 dödssynder till exempel, eller 7:e himlen. 7 är också en tursiffra på många håll. Men det finns också sekulära och rationella orsaker till att 7 är intressant och betydelsefullt. 7 kontinenter, 7 dagar i veckan, 7 färger i regnbågen, etc. etc. Ja, vem av oss är inte lite av en 7-sovare då och då? Oj, vet ni förresten vad jag önskar att jag kunde ha gjort det här avsnittet som det 7:e avsnittet av Kvanthopp nu i år. Men det tåget missade jag. Det här är avsnitt nummer 9 i år. Hur som helst, följ med på en djupdykning i 7 famnars vatten på de 7 haven tillsammans med mig, Markus Rosenlund. Välkommen till Kvanthopp.
Av alla rena fyrfota djur ska du taga till dig 7 par, hanne och hona. Men av sådana fyrfota djur som icke är rena, 1 par, hanne och hona. Första Mosebok, 7:e kapitlet, 2 versen.
Jag måste medge att jag blev lite överraskad när jag slog upp det här stället i Bibeln. Jag kom ihåg att det var 1 par av alla djur, men det var faktiskt 7 par av alla rena fyrfota djur och 1 par av de övriga, de smutsiga. Nå, hur som helst, det där med siffran 7 i Bibeln tar ju inte slut där. Jag menar, Gud skapade världen på 7 dagar. Inklusive vilodagen då, dag 7. Och när israeliterna belägrade staden Jeriko gav Gud dem instruktioner för att få stadens murar att rasa.
7 präster ska bära 7 basuner gjorda av bagghorn framför arken. På 7:e dagen ska ni tåga runt staden 7 gånger och prästarna ska blåsa i basunerna. Josua, 6:e kapitlet, 4:e versen.
Så vad är egentligen grejen med Bibeln och siffran 7? Ja, det här med 7 är faktiskt äldre än Gamla testamentet. Religioner har ju alltid haft en liten tendens att låna av äldre religioner. Och israeliterna lånade bland annat i det här fallet från de gamla sumererna och babylonierna, som också hade en förkärlek för siffran 7. 7 förekommer flitigt i Mellanösterns förkristna kulturers gamla sånger och heliga texter. Där symboliserar talet 7 ofta helhet, fullständighet eller fullbordande. Gilgamesh-eposet, ofta kallat världens äldsta litterära verk, omnämner till exempel en väldig översvämning som pågår i 7 dagar. I den här berättelsen möter vi den fromme mannen Utnapishtim som bor i den babyloniska staden Shurupak vid floden Eufrat. Guden Ea varnar honom att en stormflod är på väg och att Utnapishtim ska bygga en båt åt sig, åt sin familj och sin boskap. I 6 dagar och 6 nätter varar den förskräckliga stormfloden, under vilken
människoliken uppfyller havet såsom fiskyngel.
Slutligen, då den 7:e dagen nalkades, berättar Utnapishtim, släppte han ut en duva. Ja, ni har säkert hört den här storyn förut, gissar jag, fast i en lite annan tappning. Poängen är hur som helst att stormfloden tar slut på den 7:e dagen, enligt Gilgamesh-eposet. Då är det fullbordat liksom. Som sagt, siffran 7 symboliserar ofta fullständighet i Mellanösterns gamla myter. Därav alltså världen som skapades på 7 dagar också. Kristendomens så kallade dödssynder är ju också 7 till antalet. Högmod, girighet, vrede, avund, lust, frosseri och lättja. Också de gamla akaderna har en vers där en syndare klagar att jag har syndat 7 gånger, mina förbannelser är 7. Men, säger vissa av de lärde, man ska nu inte ta siffran 7 på så stort allvar här. Det är liksom inte poängen. Jag har syndat 7 gånger betyder inte ett exakt och bokstavligt saldo av synder. Det representerar mera syndernas helhet och totalitet. Jag har syndat massvis. Som sagt, 7 som en symbol för helhet. I den gamla babyloniska mytologin förekommer också demoner i grupper av 7. I eposet om pestguden Erra förekommer 7 förstörargudar, 7 destruktiva demoner som gör livet surt för människorna. Inte heller här är siffran 7 så där jätteviktig. 7 betyder då snarare att det är så jävligt som det kan bli. Som när min mormor brukar tala om 7 sorger och 8 bedrövelser. 8 är då maximalt fanskap plus 1. Att ge något elände värdet 7 är helt enkelt att understryka allvaret i det. Apropå det här så vi har ju i vår tid ett uttryck som säger att lögnen färdas runt halva jorden innan sanningen har fått på sig stövlarna. Det här är en modern tolkning av det gamla sumeriska ordspråket. En lögn multiplicerar sig själv 7 gånger. Det här ordspråket är från bronsåldern, cirka 2500 år före vår tideräkning, och betraktas av vissa som det första exemplet där talet 7 används i den här sortens speciella bemärkelse. Och inte heller i det här exemplet betyder det ju specifikt att en lögn multipliceras med siffran 7. Det betyder helt enkelt att förbered dig på att dina lögner får en mängd följder. Som sammanfattning av det här, 7 är bronsålders folkens sätt att säga en massa. Ännu ett exempel på det här från Gamla testamentet. Job hade 7 söner och 7000 får. Många söner och många får. Den fullständiga, fullkomliga familjen och rikedomen, med andra ord. Ja, och farao, han drömde ju att Egypten skulle få 7 goda år med mycket mat, följt av 7 dåliga år med hungersnöd. Josef tolkade det här till farao som så att Egypten borde spara extra mat under de goda åren. Itku pitkästä ilosta, som finskans version av det här lyder, upp som en sol, ned som en pannkaka. Förbered dig på det. 7 ska alltså inte nödvändigtvis tas ordagrant i de här gamla storyna. Det är mer som en varning. Gud varnar också till exempel för att
Kain ska bli hämnad sjufalt, vem som än dödar honom.
Med andra ord, den som dödar Kain ska få det maximala, totala straffet. Nå, hur som helst, siffran 7 fortsätter att vara viktig inom judendomen, också i positiva sammanhang. Judarna har till exempel sin sjuarmade ljusstake, menoran. Och sabbatens, den sjunde dagens heliga status, anknyter också till allt det här. Och kristendomen har ju sedan lånat mycket av det här för Nya testamentet. Det finns 7 ärkeänglar, Jesus utför 7 underverk i Johannesevangeliet, han delar ut 7 bröd åt folket och talar 7 gånger medan han hänger på korset. Och i uppenbarelseboken, där har vi ju de 7 sändebreven adresserade till 7 församlingar som Jesus ska ha dikterat till Johannes. Ja, och uppenbarelseboken nämner ju också de 7 inseglen, de 7 trumpeterna, de 7 plågorna och så vidare. Men också islam älskar talet 7. Enligt Koranen finns det 7 himlar och 7 jordar. Den muslimske pilgrimmen som vallfärdar till Mekka ska gå 7 gånger mot sols runt moskén Kaaba, den kubformade stenbyggnaden mitt i den heliga moskén i Mekka. Till ritualerna hör då också att gå 7 gånger mellan kullarna Marwa och Safa. Och pilgrimmen till Mekka ska också stena djävulen med 7 stenar. Symboliskt då genom att kasta 7 stenar mot en vägg. Men det är inte bara de abrahamiska religionerna som har en förkärlek för talet 7. Redan de gamla grekerna etc. Ta nu filosofen Solon, en av Greklands 7 vise som de kallades. Solon menade att en mans liv indelas i 10 olika åldrar på 7 år var. 7 år som pojke, 7 år på tröskeln till mandomen, 7 år i sin bästa fysiska spänst. Solon menar att den fjärde 7-årsperioden, åldern 28-35, är den bästa för frieri och att skaffa sig söner. Oraklet i Delphi levererade i sin tur sina profetier på den 7:e dagen i varje månad. Det här kom sig av guden Apollon som sades återvända på våren den 7:e dagen i månaden Bysios som var hans födelsedag. Och de gamla romarna, de var inte sämre när det kommer till 7. Rom är ju byggt på 7 kullar till att börja med. Den romerske författaren Marcus Terentius Varro hade mycket att säga om siffran 7. Han noterade att den förekommer överallt i naturen. Karlavagnen har 7 kärnor, liksom plejaderna. En måncykel består av 28 dygn, uppdelat i 4 gånger 7 dagar. Från antiken härstammar också de 7 så kallade fria konsterna, grammatik, dialektik, retorik, geometri, aritmetik, astronomi och musik, som utgjorde grunden för den högre utbildningen i Europa också under medeltiden och renässansen. Och visst minns du väl vilka antikens 7 underverk var? Nå, de var ju Keopspyramiden, det enda underverket som återstår i vår tid, Babylons hängande trädgårdar, Zeus-statyn i Olympia, Artemis-templet i Efesos, mausoleet i Halikarnassos, kolossen på Rhodos och fyrtornet på Faros. Väldigt Europa och Mellanöstern orienterat här, med andra ord. Men också i till exempel Orienten har siffran 7 en speciell traditionell betydelse. Hinduismens vedatexter delar in jorden i 7 regioner och haven är också 7 till antalet, liksom floderna. Inom buddhismen finns det i sin tur en legend om Buddhas födelse. Den nyfödda Buddha ska direkt efter förlossningen ha tagit 7 steg i vart och ett av de 4 vädersträcken. Buddhas 7 steg har sedermera blivit ett viktigt motiv i buddhistisk konst. 7 är också närvarande i folkloren både här och där i världen. I många kulturer finns det till exempel en föreställning om att den 7:e sonen av en 7:e son har speciella krafter eller förmågor. I stil med makten att hela, clairvoyance eller förmågan att kommunicera med de döda. En 7:e son av en 7:e son framställs ofta som en hjälte i sagorna med extraordinära förmågor, men ibland också som en skurk, till exempel ärkeskurken Voldemort från böckerna om Harry Potter sägs vara den 7:e sonen till en 7:e son.
You're a fool, Harry Potter. And you will lose.
Alexis Kivis 7 bröder var däremot inte 7 söner av en 7:e son, så vitt jag vet. I så fall skulle väl Eero, yngst i brödraskaran, ha haft superkrafter. Nå, det finns i alla fall 7 år så det räcker och blir över i världens kulturer och religioner. Så är då alltså siffran 7 ett sant korskulturellt fenomen som alla har anammat? Ja, kanske inte riktigt ändå, trots allt. Kineserna är till exempel inte så besatta av siffran 7. För dem är 5 ett mycket viktigare tal. Ta nu de 5 elementen till exempel, Wu Jing. I kinesisk filosofi finns det alltså 5 element, 3, eld, jord, metall och vatten, som tros vara de grundläggande byggstenarna i universum. Och så finns det 5 kardinaldygder också som man ska följa för att leva rätt enligt konfucianismen. Välvilja, rättfärdighet, anständighet, visdom och trofasthet. Och kinesisk traditionell kosmologi utgår från 5 riktningar. Norr, söder, öster, väster och centrum. Och varje riktning har sedan sin egen betydelse och sina egna associationer. Men hur är det då med religionerna i Mellanöstern? Hur kom det sig egentligen att de snöade in så till den grad på siffran 7? Religionsforskaren och vloggaren Dr. Andrew Henry har tittat närmare på det här. Det finns 3 olika möjliga förklaringar här till varför 7 är så populärt, menar Henry. Den första förklaringen har med den tidiga matematiken att göra. De gamla babylonierna kan ha fattat tycke för talet 7 på grund av att de använde sig av det så kallade sexagesimala talsystemet, ursprungligen uppfunnet av sumererna. Det här systemet baserar sig på siffran 60. Och det är på grund av det som vi fortfarande delar in en timme i 60 minuter och en minut i 60 sekunder och ett varv i 360 grader. Sannolikt valde sumererna just 60 som bas för att det är praktiskt. Du kan dividera 60 på många sätt och få ett helt tal. Du kan dividera det med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 och 60. Men märk väl, inte med 7. 60 dividerat med 7 är 8,5714285 etc. etc. 7 är den första siffran som inte ger ett helt tal när du dividerar 60 med det. Och det här kan ha fått 7 att sticka upp för babylonierna, menar Andrew Henry. Gjort 7 speciell liksom. Teori nummer 2 om varför 7 är så allmänt enligt Dr. Andrew Henry har med kognitionsvetenskap att göra. I en artikel från 1956 hävdar den amerikanske psykologen George Miller, en av den kognitiva psykologins och hela kognitionsvetenskapens grundare, att det genomsnittliga antalet saker som den genomsnittliga människan kan hålla i sitt korttidsminne är 7, plus minus 2 då, lite beroende på hur pigg man är och så vidare. Med andra ord, de flesta av oss kan hålla och behandla mellan 5 och 9 bitar av information i huvudet vid en given tidpunkt. I genomsnitt 7 saker, som sagt. Och vissa forskare menar att det här kunde förklara varför 7 har fått en så prominent ställning inom kulturer och religioner över hela världen. Talet 7 är fast programmerat i våra hjärnor, liksom. Nå, Andrew Henry är inte helt övertygad om den här förklaringen. Och till och med George Miller själv medgav i tiderna att det sannolikare handlar om ett sammanträffande. Då återstår förklaring nummer 3, och nu kommer vi in på astronomin. Redan i forna tider, innan teleskopet hade uppfunnits, visste man att stjärnorna rör sig över natthimlen som en helhet, alltid med samma inbördes avstånd från varandra. Men en liten skara utvalda himlakroppar vandrar sina egna vägar. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus. Plus solen och månen såklart. De här sju himlakropparna är de så kallade klassiska sju planeterna. Ja, solen och månen är inte planeter. Men så här kallar man dem förr i tiden hur som helst på de gamla grekernas tid. Ordet planet kommer alltså från grekiskans planao som betyder vandrare. Bland annat den amerikanska religionsvetaren Richard Friedman har dragit slutsatsen att det här är en av orsakerna till att forntida folk har fäst så stor betydelse vid talet sju. Men också det här är i princip spekulation, mer eller mindre, menar Andrew Henry. Vi har inga texter eller andra källor där det här skulle sägas rakt ut att de sju vandrande planeterna gör talet sju speciellt. Men vi vet däremot, baserat på solida skriftliga källor, att de forna mesopotamierna betraktade de sju klassiska planeterna, de fem planeter som man såg med blotta ögat, plus solen och månen, som heliga. De sju var antingen gudar eller gudarnas representationer i skyn. Shamash var till exempel solguden, och Venus representerade gudinnan Ishtar. Jupiter associerades i sin tur med guden Marduk. De gamla mesopotamierna kunde rikta böner direkt till de sju planeterna eller de sju gudarna. Siande genom stjärnskådning och astrologi baserad på de sju planeterna hörde också till dagordningen i det forna Mesopotamien. Tanken var då förstås att gudarna gjorde sin vilja känd för människorna genom de sju planeterna. Och då är det ju inget värst stort logiskt skutt att tänka sig att det är så här som talet sju kom att uppfattas som speciellt eller rent av som gudomligt. När det tycktes vara inbakt i själva universums grundstruktur och i den gudomliga ordningen. Precis som folk i fordom talade om de sju planeterna, trots att vi vet att de är flera än så, talar vi fortfarande om de sju haven. Trots att det i princip finns många fler hav än så. Eller okej då, man kan ju också argumentera för att det bara finns ett hav. Det var hur som helst de gamla grekerna och romarna som först talade om de sju haven, då med hänvisning till de större vattenmassor som de kände till vid den tiden. Medelhavet, Röda havet, Persiska viken, Svarta havet, Adriatiska havet, Kaspiska havet och Indiska oceanen. Sju hav. Men under medeltiden och renässansen börjar man sen använda termen sju hav mera symboliskt för att representera alla världens hav och större farbara vatten. De sju haven populariserades i litteratur för att framkalla en känsla av storhet, äventyr och mysterium. Som till exempel i sagorna om sjömannen Sinbad från Tusen och en natt.
For the most daring thief on the seven seas. Sinbad!
Okej, men låt se då. Vad annat har vi som är sju numera? No, det internationella måttenhetssystemet, eller SI-systemet förstås. Där har vi ju 7 basenheter från vilka alla andra enheter härleds. Meter, kilogram, sekund, ampere, kelvin, mol och candela. Jag nämnde redan de 7 kontinenterna. Asien, Afrika, Europa, Nord- och Sydamerika, Australien och Antarktis. Hur som helst, i början av avsnittet lovar jag förresten att berätta vad det sannolikt beror på att uppemot en tredjedel av oss väljer siffran 7 när någon ber oss att tänka på ett tal mellan 1 och 10. Vissa väljer antagligen 7 för att det ibland betraktas som en tursiffra, motsatsen till 13 liksom. Men det finns forskare som menar att då du ber någon välja en siffra mellan 1 och 10 men att inte säga det högt, så är förklaringen ofta finurligare än så. Personen i fråga försöker inte då välja ett nummer utan funderar kanske snarare att vilket nummer förväntar du dig inte? Och anledningen till att så många väljer talet 7 är att 7 verkar vara den mest osannolika siffran på en skala från 1 till 10. Låt oss analysera det här. När du väljer din siffra så undviker du 1 och 10 eftersom de är för extrema. Du skippar också de jämna talen för jämna tal känns inte tillräckligt slumpmässiga. Det finns ett mönster i dem. 5 är för uppenbart eftersom det ligger i mitten. Då återstår 3, 7 och 9. 9 är för nära slutet och 3, ja, det verkar bara mera uppenbart än 7. Så vinnaren är 7. Stämde det här in på dig? Du kan ju testa det här på dina vänner och släktingar och se hur de resonerar. Kvanthopp är hur som helst slut nu för den här veckan. I 11:e timmen kan man säga. Hahaha, du trodde att jag skulle avsluta med någon referens till 7, eller hur? Nej, så förutsägbar är jag inte. Markus Rosenlund så heter jag i alla fall och ja, vi hörs igen nästa lördag. Då dyker nästa avsnitt upp på Yle Areenan. Hej så länge!